If you need to see functioning financing for large financial institutions.
And there's more on Wall Street. You know where your money is.
And Morgan Stanley Powell, $41 billion deal.
Det är tisdag den 26 mars när det här spelas in och hög tid för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Förra veckan steg OMXS30 0,03%, vilket var den sjätte positiva veckan i rad. Väldigt ovanligt att börsen stiger så många veckor i rad. Jag tror typ inte att vi har sett det här, kanske vid ett tillfälle de senaste 5 åren. Det är vid några tillfällen vi har sett 5 positiva veckor i rad. Men 6 stycken, det är alltså bingo med plusmeny. Det har varit ganska ovanligt. Sen beror det såklart också på hur stor uppgången har varit vecka för vecka naturligtvis. Breda börsen, breda OMXSP steg 1,27%, så att verkligen fördel breda börsen den här veckan är rätt stor skillnad. Sen är det ju så att vi befinner oss i utdelningstider, det börjar snart regna pengar på börsen, det är regnperiod, monsunperiod på börsen brukar jag säga. Och då börjar det ju bli viktigt att titta på återinvesterande index istället, typ OMXS30GI eller OMXSGI, alltså gross index då, för att se utvecklingen inklusive återinvesterad utdelning. Och här för några dagar sedan så avskildes ju utdelningen från exempelvis SCB som är en hyggligt stor komponent i OMXS30. Så börja kika på avkastningsindex eller återinvesterande index om det är så att du tycker att din performance ser lite tråkig ut eller att index ser lite tråkigt ut helt enkelt. Spännande spaningar från veckan är dels då att Schweiz sänkte oväntat styrräntan i torsdag och blev därmed första centralbanken i den rika västvärlden att göra just det här. Det hade man inte riktigt räknat med. Nu har de brytit ytspänningen. More to come från fler centralbanker. Och här på tal om just centralbanker så var amerikanska Fed ute och gav börsen bränsle under förra veckan då de fortfarande ser framför sig att sänka räntan vid 3 tillfällen i år. Med totalt 75 punkter, alltså 25 punkter per tillfälle rimligtvis om man nu pytsar ut det där likaledes på alla möten helt enkelt. Och det har ju varit det vanligaste historiskt att man kör 25 punkter just. Sen har vi ju haft flera 50 punkters höjningar och någon 75 punkters höjning. Och i Sverige har vi haft en 100 punkters höjning. Men jag kan tänka mig att de kommer gå varsamt fram och se vart händer bär att man kör det då. I 25 punkters intervaller helt enkelt. När vi gick in i 2024 så räknade ju marknaden med någonstans kanske en 6 eller till och med 7 sänkningar. Sen har man ju fått harmonisera den förväntansbilden lite grann med centralbankerna. Och de har ju varit ändå ganska tydliga från inledningen med hur många de ser framför sig. Hur det blir i slutändan, det återstår att se. Men just nu så säger Fed fortfarande att man ser 3 stycken framför sig. Och på terminsmarknaden så ökade sannolikheten för att Fed sänker räntan i juni från 50% till 75%. Enligt CME Group då. Och det här räckte för att lyfta Nasdaq till nya rekordnivåer. Samtidigt som S&P 500 bjöd på största veckovisa uppgången sedan december i fjol. Någonting annat jag tycker är väldigt roligt, det är ju att Montrose by Carnegie, där jag jobbar, nu har öppnat upp dörrarna för Carnegie-anställda att bli kunder. Vi klev ju in genom dörrarna 18 september i fjol. Och sen så lärde vi känna organisationen lite grann och vårt nya team. Och sen började vi väl båda så fingrarna glödde, dock inte jag, från oktober säger jag framåt. Nu har vi kommit väldigt långt. Vi har öppnat upp dörrarna för Carnegie-anställda. Som sagt, vi kommer släppa på betatestare under Q2 i år. Men det är en otroligt speciell känsla att nu se att det flödar in nya kunder. Det flödar in pengar. Mer pengar än vad vi nog hade kunnat tro från början. Vilket är lite berusande, det är lite euforiskt. Det är väldigt roligt att se att den barkbåten vi nu har byggt. Ja, med tanke på ett regalskepp som inte ska sjunka då. Men att den här barkbåten faktiskt flyter och att vi håller på att bygga den större och större och större till en jättestor båt framåt. Någonting annat som är väldigt roligt är att jag får vara med på alla, om jag vill, designstudios där vi sitter och funderar kring olika funktioner. Och i veckan så har vi haft flera timmar lång designstudio kring framtida stockscreener eller aktiescreener då. För hur vi kan bygga världens bästa aktiescreener. Och idéerna flödar och då, det är väldigt kul som aktienörd också att kunna få komma med en herrans massa idéer och med ambition om att bygga något riktigt, riktigt vasst som inte finns i marknaden i dagsläget. Nog om det, för vi har lite nyheter på noteringsfronten och där kan vi ju notera att temperaturen har ökat och verkar till synes stiga lite grann nu hela tiden. Varpå jag tänker mig att många bolag nu hoppas på att noteringsfönstret kan vara på väg att öppnas. Det står lite på glänt nu. Jag tror att det är väldigt många bolag i pipeline som bara har väntat på ett nytt läge att faktiskt kunna komma in på börsen. Det har ju varit lite stiltje de senaste 2 åren efter feberheta 2021 då. Så många har ju väntat. Men nu är det på väg att hända någonting. Så att jag ser med tillförsikt på hösten. Ett bolag som kom in i USA var Alter Labs som tillverkar och säljer halvledare till moln och AI-infrastruktur som noterades på Nasdaq i onsdags. Och den här aktien rusade 72% i debuten vilket gynnar exempelvis Amazon som hade rätt eller har rätt att köpa en rejäl stek till ett pris som $20.34 per aktie. Och det här ska jämföras med en kurs då på $85 per aktie för stunden. Så fördel Amazon som har investerat lite grann i ett antal olika bolag som rider på den här trenden. En sån Alter Labs alltså som noterades förra veckan. Sen har vi sociala medieplattformen Reddit som i finanskretsar även är känd för att husera under forumet Wall Street Bets. Och elda på memestock-hysterin under 2021. Det är så mycket mer än så. Jag vet att det är en jättestor hemsida. Driver jättemycket trafik globalt. Ett jättestort diskussionsforum globalt. Nu har de äntligen noterats på New York Stock Exchange nyser då, efter år av spekulationer. Priset här sattes till $34 vilket var högst i teckningsintervallet. Och värderar därmed bolaget till $6.4 miljarder när de kom in. Mycket pengar, men mindre än de $10 miljarder som bolaget värderades till vid toppen 2021. Men det här korrigerade marknaden lite grann när bolaget då noterades, när det var dags för flotation. För i debuten så rusade aktien 70%. Så när vi EQT-ägda skönhetsbolaget Galderma, som vi har pratat om här i podden tidigare, som tidigare var joint venture mellan Nestlé och L'Oréal. De nålade ju fast priset i sin notering då i taknocken av teckningsintervallet varpå värderingen landade på motsvarande 147,5 svenska miljarder. Aktien började handlas på Zürichbörsen i Schweiz i fredags och bolaget äger ju bland annat varumärken som Cetaphil. Är det så att du inte känner igen det varumärket så googla Cetaphil, alltså Cetaphil. Så kommer du nog förmodligen att känna igen det. Det är alltså ett varumärke och produkter som många har hemma. Helt enkelt. Aktien steg 18% som mest i debuten. Och för övrigt var de en av de största noteringarna i Europa i år. I Sverige, vi ska inte vara sämre. Sverige är ju den marknaden som oftast lockar till sig flest noteringar i Europa. Och brukar stå ut ganska rejält. Det har ju varit lite skralt med noteringar överlag. Just den 19 oktober i fjol. Men nu kom ju Carnell då in i fredags. Första börsnoteringen i år och första då sedan 19 oktober i fjol i samband med Rusta. Aktien övertecknades kraftigt och priset fastställdes till 30 kronor. Högst i intervallet om 26 till 30 kronor. Och i debuten här så rusade aktien som mest 77,3%. En annan av förra veckans happenings var att Nvidias tech-konferens GTC 2024 gick av stapeln. Där bjöd vd och medgrundare Jensen Huang på ett nytt mantra, citat full stack computing, slutcitat. Vilket vittnar om att man vill ta en större del av värdekedjan för inte minst AI som är det som är väldigt, väldigt glödhett just nu. Så att arbeta sig uppåt i värdekedjan och inte bara leverera halvledare. Och det gör de ju inte riktigt idag heller. Men ta en större del av hela kedjan är så jag tolkar. Alltså bort de enskilda halvledare och mot mer kompletta system skräddarsydda för ändamålet AI då. Och här har man ju också mjukvara i form av CUDA som utvecklades 2007 och som står för Compute Unified Device Architecture. Så det här är ju inte heller något nytt. Och det här är någonting som länge anses vara en viktig moat för bolaget vilket även skapar stickiness då, en känsla av ekosystem helt enkelt. Och just det här med att utveckla system kanske också är viktigt med tanke på att stora techbolag överväger att utveckla egna halvledare. Så att det skapar ju rimligtvis en högre switching-kost ifall det så att man bygger mer åt kompletta system som verkligen är kittade för att vara riktigt, riktigt grymma för AI-boomen som vi nu ser då helt enkelt. Så tolkar jag det i alla fall och jag ska väl säga att är ett blåbär på det här även om jag gick teknikprogrammet en gång i tiden. och satt och funderade och räknade på signaler i kopparledningar och modem och FN och hans moster. Och dessutom försökte lära mig C++ också, men det var väl inte det jag tyckte kanske var roligast. Även om jag så här i efterhand inser att jag kanske borde ha lagt lite manken till just där. Men nu förstår jag att JavaScript kan vara ganska vettigt. Och dessutom då strukturerar det med React. Så säger mina utvecklare i alla fall. Dessutom har ju Nvidia sagt att man kommer att erbjuda förtränade AI-modeller kallade NIMs som kommer att agera som chatbottar eller copilots. Det här är ju en term som vi har blivit van med från Microsofts tillämpning då av AI. Och här ska de här chatbottarna, NIMsen, vara integrerade i olika IT-processer. Alltså en enterprise version av konsumentappar med en AI, så kallade GPTs. Som vi har blivit van vid, fast till företag då istället. Spännande utveckling. En ny produkt av flera. Det var väldigt mycket som hände under det där eventet. Jag skulle rekommendera att se den här keynoten i efterhand. Eller hela konferensen om man så vill. Det är bara att googla GTC 2024. Så kommer man in på Nvidias hemsida och kan se den. Jag brukar försöka se den även om jag inte förstår allt eller ens en bråkdel av det. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant. En ny produkt som jag lyfte var Blackwell, där man sa "Say hello to Blackwell", citat. "The engine of the new industrial revolution", slutcitat. "Twice the size of Hopper, the AI superchip. It fits 208 billion transistors, putting two dies together to think they're one chip. It's just one giant chip. People think we make GPUs, but GPUs don't look the way they used to", sa Jensen. Som fortsätter. "The excitement for Blackwell is genuinely off the charts. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure and Oracle Cloud have already signed up for Blackwell, but so have a whole host of other companies, from AI experts to computing OEMs and telco powerhouses. Blackwell will be the most successful product launch for us in our history", slutcitat, säger Jensen här då. Så det är uppenbarligen väldigt mycket som händer, väldigt spännande. Det blir svårt för mig att försöka kondensera ner allt som sades på den här konferensen ner till liksom en liten begränsad informationsmängd. Det förtjänar att tittas på det här om man är extra intresserad. Så som sagt, surfa in på deras hemsida och kika på den presentationen. Och med det sagt, ett litet nyhetssvep. Och där har vi restaurangkedjan Chipotle Mexican Grill som har aviserat en split med villkor 50:1. Vilket fick fart på aktien som nu stigit 26% year to date, 77% year on year och 329% på 5 år. Och när en aktie genomför en split med så här höga siffror så vet man att det har gått riktigt bra. Ni som har varit med ett tag kommer kanske ihåg för snart ett årtionde sedan då bolaget hade det väldigt kämpigt på grund av ett utbrott av E. coli-bakterier. Varpå kunderna svek och aktien tappade nästan 70%. Sen dess har vi bevittnat en comeback med besked. Aktien är upp över 1000%. Alltså närmare 50% i årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Det är riktigt imponerande. Innan split kostar aktien över $2,900 och börsvärdet uppgår till $79 miljarder. Då. Och i samband med att man aviserade det här så sa man också att det här är en av de största aktiesplittarna någonsin för New York Stock Exchange. Och största alltså den här 50 då i 50:1. 50 nya aktier på en gammal aktie. Hade det varit omvänt, en ny aktie på 50 gamla, då vet man att det har gått riktigt dåligt. Speciellt om det skulle kunna vara en ny aktie på 1000 gamla aktier. Då vet man att det har varit riktigt jobbigt. Alltså det är öresaktier ofta man pratar om då. Sen har vi Evolution som tappade 9,37% i fredags efter ett inlägg på X från analysfirman InPractice som menade att bolagets produkter används av olicensierade spelbolag i Asien. Det här är ju en fråga som har stött och blötts under exempelvis 2021 och någonting som uppenbarligen skrämde marknaden var att en rapport kring det här skulle komma veckan efter, det vill säga den här veckan då. Sen har vi Nasdaq Stockholmsbörsen som har beslutat att packa ihop flyttlådorna och lämna Frihamnen i Stockholm efter 20 år till förmån för en central adress på Drottninggatan i City i Stockholm. Därmed ser jag det som sista spiken i kistan för Finansplats Stockholm. Alltså idén om att bygga ett finanskluster i Frihamnen på andra sidan Lidingöbron. Nu flyttar de in till City för där, där är ju alla andra. Det vart ju ingen finansplats. Även SCB hade ju planen om att bygga ett jättekomplex i Frihamnen eller om det då var Värtahamnen. Men det blev ju ingenting av den saken heller, och det blev det ju inte för någon egentligen, kan man ju säga. Sen har vi tronskifte i gruvsektorn där Lundin Minings börsvärde seglade förbi Bolidens dito och därmed parkerade sig som Stockholmsbörsens tyngsta gruvbolag. Det här efter att aktierna stigit 73% year on year jämfört med Boliden som har sett börsvärdet sjunka 25% under samma period. Sen har vi livsmedelsjätten Unilever som kommer att avknoppa och särnotera sin glassdivision, den GB Glaze, anno 1942 ingår. Dessutom finner vi även Magnum och Ben & Jerry's där i då som varumärken. Och det här affärsområdet omsatte 90 miljarder kronor i fjol och utgör cirka 13% av Unilevers topline. Avknoppningen förväntas vara klar i slutet på 2025, så ett ganska bra tag dit då helt enkelt. Sen har vi SSAB som lanserar världens första utsläppsfria stålpulver av återvunnet stål. Citat, nu bryter vi ny mark inom 3D-printat stål. SSAB har redan visat att det är möjligt att producera stål utan fossila koldioxidutsläpp. Nu kombinerar vi utsläppsfritt stål med pulverteknologi och banar väg för tillverkning av hållbara 3D-printade föremål där endast uppfinningsförmågan sätter gränser, slutcitat. Och just additiv tillverkning, 3D-printing, är fortfarande högst aktuellt även om vi inte pratar lika mycket om det efter Arkhams utköp. Jag har sagt dessa bevingade orden nästan som ett citat av mig själv ganska ofta, men det blir inte sällan så att där om det är en trend och det är ett visst bolag som rider lite grann på den här trenden och det sen försvinner från börsen, ja men då försvinner det lite grann från filterbubblan. Det försvinner lite grann från vardagssnacket helt enkelt, och då kan man ju tro att den här trenden att det inte riktigt blev någonting. Men sanningen är ju precis tvärtom när det kommer till additiv tillverkning. Sen har vi AI som rimligtvis är en av vår tids stora teknologiska genombrott, och nu tycker jag mig läsa mer om AI-simuleringar numera. Och på det här temat så har vi Novo Nordisk som ska få AI-superdatorn Gefion till Danmark. Jag uttalade det där förmodligen fel. Gefion. Hur som, en av världens mest kraftfulla. Citat, AI hjälper forskare att hitta lösningar på många av mänsklighetens största utmaningar inom sjukvård, hållbarhet, energi och mycket mer. Novo Nordisk Foundation Gefion-systemet är byggt av Eviden med Nvidia DJX H100 AI Supercomputing och kan främja forskning och utveckling i Danmark med transformativ fullstack AI-infrastruktur. Säger Charles Boyle, Vice President DJX Platforms på Nvidia. Sen har vi Ola Rolléns investmentbolag Greenbridge som siktar på en notering under Q4. Det här uppger bolagets talesperson Cecilia Rollén, som rimligtvis är Ola Rolléns dotter då. I Montrose-podden intervjuade jag Ola nyligen och då berättade han att han jobbar tillsammans med sin dotter. Så det är väl min manliga intuition säger mig att det är hans dotter då. Och i samband med det här så sa Cecilia då också att man har genomfört en kapitalanskaffning på 500 miljoner kronor. Så att uppenbarligen så får vi kanske snart se Greenbridge på börsen. Kul! Med de orden, avkastning på dig, så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du har lyssnat på det här.